precis. Jag testar så här att jag...
Men du måste ha micken till datorn.
Lyssna på er i de här hörlurarna. Så spelar jag in mig själv. Nej. På datorn spelar jag in mig själv i Audacity här. Ska jag kolla hur det låter bara.
Ska jag börja då lite? Hallå och välkomna till den här podden med Aftonbladet Kultur. Idag ska vi prata om en omdebatterad bok, Litteraturens slut, som Sven Anders Johansson har skrivit. Hej Anders.
Hej.
Du är professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Du är också litteraturredaktör här på Aftonbladet Kultur.
Det stämmer.
Och de som deltar i samtalet är du, Anders. Jag heter Karin Pettersson, jag är kulturchef på Aftonbladet. Martin Ågård är här från Aftonbladet.
Hej.
Och med oss på länk är Rebecka Kärde. Hej Rebecka, du är litteraturkritiker.
Ja,
och med hej. På länk.
Precis, jag sitter i Skåne just
nu. Ja. Anders, du har skrivit en bok med titeln Litteraturens slut. Håller litteraturen på att ta slut, ja eller nej?
Ja, alltså i min bok så svarar jag, börjar jag med att svara ja, det gör den. Och sen slutar jag med att svara nej, det gör den inte. Och jag tror att man måste nog, både det jaet och nejet måste nog vara med samtidigt, tror jag. Så du får inget antingen eller, utan du får både och i så fall.
Rebecka, vad säger du?
Jag fick den här frågan i en annan podd härom veckan. Och då svarade jag pass. Mm. Och det tyckte jag var väldigt omdömesgillt av mig. Men om jag måste välja ett alternativ så svarar jag ja. Den håller på att ta slut. För det tycker jag känns som den mest... Det känns mer tillåtande, för allting håller alltid på att ta slut.
Bra, vi återkommer. Martin?
Det är ju, som kritiker är det alltid roligare att ta koll på saker än att hylla saker. Så det är ju lockande, men nej, jag skulle nog svara absolut nej. Jag tror att liksom, tvärtom håller litteraturen på att expandera mängden liksom, fiktionaliserad text växer, skulle jag säga just nu. Sen absolut är det ju något sorts paradigm vi lägger bakom oss med 1900-talet just nu, om vår syn på litteratur och vår användning av litteratur. Så det blev både jag och nej där också.
Ja.
Tråkigt.
Ja. Men eftersom jag har ordet så förbehåll med rätten att själv också passa på den här frågan. Men Anders, kan inte du berätta om bokens tes och varför du skrev den och vad liksom den bärande tanken är? Och så får vi andra se om vi håller med om din beskrivning av din egen bok.
Har jag 45 minuter på mig då? Eller? nej, men det var ju många saker där. Men bokens tes, det är ju för det första en essä, så den är rätt svår att sammanfatta. Den spretar åt alla möjliga håll och den är motsägelsefull och så vidare. Så jag säger ganska många, jag prövar en väldigt massa olika frågor och ståndpunkter i den här boken. Men utgångspunkten är ju på något vis en upplevelse av, från min sida, att krav, de yttre kraven på litteraturen håller på att förändras, eller har gjort så under ett decennium eller så, i rätt så hög grad på ett sätt som jag tycker är problematiskt, med en slags moralism eller ideologiska krav som läggs på litteraturen. Litteraturens premisser, dess möjlighet att existera, håller på att förändras i rätt så en väldigt hög utsträckning. Så det är i den bemärkelsen jag menar att litteraturen håller på att ta slut på något vis. Men sen är ju också boken en slags försvarstal för litteratur och för en estetisk ingång till litteraturen, som kanske framförallt då i andra halvan av boken, att jag finner, det är inte bara ett negativt projekt att visa att det här är min sant på att ta slut, utan det är också någonting där jag försöker beskriva varför litteratur är viktigt, kan man säga.
Jag läser boken då på det sättet, och du försvarar det estetiska, den estetiska erfarenheten och det som är liksom specifikt då för litteraturen mot den här allmänna moralismen. Kan du förklara, ge något exempel, förklara lite mer också, och vad, dels ge något exempel, men sen också kanske förklara då, vad är det då som driver fram den här moralismen som du finner avskyvärd?
Ett exempel kan ju vara från mina erfarenheter som från universitetsvärlden, där jag tycker, ja, men om man till exempel undervisar på blivande lärare, så är dagens lärarutbildning, även liksom från förskolenivå faktiskt, så finns det ju fortfarande, litteraturen har en liten del där, men där har alltså värdegrund har kommit bli allt viktigare i dagens, både i läroplanerna och så vidare, och också i relation till litteraturen. Så diskussionerna där med lärarstudenterna, som ofta är väldigt intressanta, kommer ofta att handla om huruvida en viss bok står i överensstämmelse med värdegrunden. Alltså, jag har läst ganska många sådana uppsatser som handlar om att man läser en viss bilderbok, och så handlar uppsatsen då om ifall den här boken är korrekt eller inte. För, ja, är den inte manschauvinistisk här? Finns det inte en rasism här för att det är bara vita eller någonting sånt? Va? Så resultatet av det är ju att i förlängningen av det så ligger det en väldigt idealistisk litteratur som då lever upp till en viss värdegrund, vissa ideal om hur världen bör vara, hur samhället bör se ut. Och problemet är att vi vet alla att verkligheten ser inte sådan ut. Så man, i förlängningen av detta, jag säger inte att vi är där riktigt än, men tendensen här pekar ju då mot en, vi får en litteratur som lever upp till värdegrunden och som är antirasistisk och feministisk och så vidare, men som därmed också blir rätt tråkig och just verklighetsfrämmande.
Hur sorterar du in din bok i liksom den ganska länge pågående debatten om politisk korrekthet och konst? Vill du vara med i den debatten överhuvudtaget?
Både ja och nej.
PK-debatten, så att säga.
Ja, men på ett sätt i alla fall, begreppet politiskt korrekthet finns nog knappt i min bok, tror jag. Och det är nog avsiktligt, för att jag tycker att det är ett ganska problematiskt begrepp. Men det är klart att det ligger ju ändå nära de frågorna här. Men jag har nog en annan ingång till den diskussionen än så som den har förts i massmedia då tidigare, va?
Rebecka, vill du komma in här?
Ja, men jag tror Anders, jag håller med i hög utsträckning om Anders lägesbeskrivning. Och jag tror att han är inne på rätt spår när han i boken, alltså det finns ju självklart jättemånga olika anledningar och det varierar säkert beroende på vilken plats man befinner sig på. Så där. Men jag tror han är inne på rätt spår när han refererar till Wendy Brown, en amerikansk statsvetare hon väl, som har skrivit om det här moralismen eller kulturkriget och vad man ska säga. Och hon kopplar ihop det med vänsterns känsla av förlorat momentum liksom, vad gäller de stora politiska frågorna och de stora politiska institutionerna. Alltså det känns som att den parlamentariska vägen är stängd i någon mening. Alltså det finns liksom en, vad ska man säga, allmänborgerlig hegemoni, inklusive Socialdemokraterna, och så finns det högerpopulistiska och fascistiska partier. Och det verkar vara det som är möjligt, det verkar vara det som äger rum liksom, på de stora etablerade politiska arenorna. Jag vet inte om det liksom stämmer att det inte går att göra något slags, att det inte går att påverka där eller via den vägen. Men det är väl ändå liksom en vanlig känsla efter kalla krigets slut. Att det som återstår är frågor som befinner sig på vad man kanske kan kalla för liksom en typ attityd- och representationsnivå. Alltså så här fördomar, åsikter, värderingar. Att man kan göra skillnad när det gäller till exempel rasism och feminism och sånt. Det har vi ju verkligen sett de senaste 30 åren. Men om man kan göra skillnad när det gäller hur folk förhåller sig till saker och hur man talar om saker. Men det är svårt att, det känns nästan liksom fullständigt utopiskt och därmed meningslöst, tror jag, att gå in via institutionerna. Och det gör ju på något sätt, tror jag, att det liksom uppstår en slags ond spiral. För samhället, om man ser sig omkring i samhället i Sverige till exempel, så ser man ju att det blir allt mer segregerat. Klassklyftorna ökar och man ser att det finns liksom enorma problem med rasism till exempel. Och ja, vad fan ska man då göra? Att det blir som ett nästan liksom neurotiskt kontrollbehov, att man i alla fall vill åtgärda det som man upplever att man kan åtgärda, där man ser effekt, typ användningen av ett visst ord eller ett visst språkbruk i litteraturen. Typ.
Ja, jag som kommer från liksom det politiska hållet och har min bakgrund där, det är väldigt intressant att följa den diskussionen, för den speglar ju precis den diskussionen som jag har varit inne i från ett annat håll då, och här ser man verkligen bryggan mellan politik och kultur på det sättet. Och jag tänker att hela den här diskussionen om vad politiken så att säga handlar om, de senaste decennierna har vi pratat om att när konflikten mellan vänster och höger i den ekonomiska politiken, det som handlar om makt och det som handlar om statens storlek och det som handlar om arbete mot kapital då, i liksom en väldigt grundläggande bemärkelse, när den så att säga upphör, och det, så där håller jag med dig Rebecca, och det du beskriver ju det också i boken, Anders, som en slags utgångspunkt om jag förstår det rätt, så är det som återstår, precis som du säger Rebecca, liksom kulturkrig och moralism då, att det blir en strid med liksom språket som slagfält. Och för en vänster då, som vi tillhör, eller och som du också bekänner dig till Anders i boken, som är intresserad av materiella förändringar, så är det här förödande. Men det här är ju också en analys av liksom politikens tillstånd, och den, jag håller också med om den. Sen är ju frågan vad göra i ett sånt läge, och liksom vad är vägen framåt, och det blir väldigt intressant i nästa steg. Jag skulle bara ändå vilja slänga in i den här diskussionen, det är en slags väldigt så här det är en ganska uppgiven stämning här i studion nu kring politikens möjligheter. Och jag tänker till exempel på det här stora, nu ska det här vara en diskussion med litteraturens slut, men det handlar ju om grundläggande förutsättningar för politik och sådana där saker. I förra veckan så fick... drog man igenom ett paket med reformer i den amerikanska kongressen som ingen för 2-3 år sedan hade trott var möjligt, som sägs kommer kunna halvera barnfattigdomen på 4 år. Så att ibland, jag vill ändå ifrågasätta lite grann den här totala uppgivenheten kring politikens möjligheter att förändra. Och jag tror att det är här vi kanske någonstans skiljer oss åt filosofiskt eller ideologiskt. Vad säger du om det, Anders?
Jo, jag tror jag förstår vad du menar. Men jag tror att en sak, om backar en aning där lite till Wendy Brown och moralismen. Och så, jag tror att det är inte bara... Alltså jag tror att man måste se, moralismen tror jag ytterst grund är en del av nyliberalismen. Nyliberalismen var grunden, var redan från början ett moraliskt projekt. Så alltså vad det handlar om då, moralismen är på så vis inte bara en slags förlängning av det politiska, utan tvärtom motsatsen till vad jag menar med det politiska. På så vis att det handlar om hur ska vi förstå och beskriva samhällsproblemen. Den nyliberala idén är ju då att vi talar om individens ansvar, vi kör på med hårdare straff, hårdare tag, vi sätter dit fuskarna och så vidare. Det är den där allt hamnar på någon slags individnivå, och det egentligen inte finns några politiska lösningar. Medan vänstern, det jag förordar, är ju ekonomisk omfördelning, mer klassanalys och så vidare. Så där menar jag att om vänstern då går in i den här allt bara i en moralistisk diskussion, så blir man själv en del av någonting antipolitiskt. Och istället, men den här segregationen och så vidare, det finns ju någonting i, ja, nej, men vi är nog inte så oeniga där. Det är ju det är bara det att alltså den, på ett sätt är ju min bok handlar ytterst ändå om det estetiska, och om man går det är, om man nu talar om, som Rebecca var inne på, ett samhälle som glider isär, segregering och så vidare, så finns det också, man kan också gå den vägen att försvara litteraturen, konsten i allmänhet eller vad det nu är, som en plats där svaren ännu inte finns, där vi inte vet. Och det, om vi kommer till litteraturen med någon slags färdig idé om att vi står för det goda, vår ideologi här är den som vi måste trumfa igenom även i litteraturen eller vad det nu är, då är litteraturen egentligen överflödig, för då blir den bara en slags pekoral eller illustration av vår egen godhet eller vilket läge vi nu råkar tillhöra. Vi måste kunna ha man kan gå tillbaka till Kant som talar om ett sensus communis som är grunden för, alltså någonting gemensamt som man kan gå till, och vare sig det nu handlar om musik eller film eller någon slags, eller bilderböcker för barn som inte handlar om moral eller politik. Moralen och politiken i den meningen kommer ju efteråt. Ja. Nu kanske jag talar förbi vad det sa Karin, men
jag måste fråga en fråga om just nyliberalism och litteratur, därför att kärnfrågan i den här boken är ju ändå en av liksom litteraturvetenskapens gamla stötstenar, nämligen synen på litteratur som något sorts autonomt subjekt som du försvarar men försöker diskutera lite grann och så. Jag kommer ju från en liten annan ingång, jag som blev till som människa genom postmodernismen på något vis, då jag ändå ser litteratur som liksom en uppsjö av olika funktioner, litteraturen som en uppsjö av olika verktyg, alltså att det är meningslöst att prata om litteratur som just ett autonomt subjekt, någonting som måste liksom skyddas från moralister eller politiker eller sånt där, utan det är helt enkelt den fria konsten. Är inte liksom den bilden av litteraturen också en liksom lite perverterad individualistisk idé, att liksom litteraturen är en individ, alltså det finns någon sorts liksom förmänskligande av litteraturen. Förstår vad jag menar? Kan du bara förklara för mig hur du ser på den frågan?
Ja, men absolut. Jag tror inte att det finns någon större motsättning mellan vad du säger och hur jag ser på saken egentligen här. För att litteraturen är autonom, men autonom betyder inte att den är någonting i ett instängt rum som vi måste skydda och värna på något museum. Utan autonomin är snarare ett ord för en beteckning för på vilket sätt litteraturen är förbunden med allt annat. Litteraturen är, det är ju därför min bok också handlar om ditt och datt. Liksom. Den griper in i debatter och det är bilderböcker och det är radioprogram och det är tv-program och så vidare. Alltså, det är just genom sin autonomi, att litteraturen är någonting särskilt som den kan fylla en funktion i samhället och ha gripa in överallt. Liksom. Självklart finns det ingen litteratur som är fri från vare sig moral eller politiska implikationer. Va? Men om vi glömmer bort att den också är i grund och botten någonting, en specifik kunskapsform men en tradition som går tillbaka, ja, vare sig 200 år eller 2000 år, som är någonting som har sin egen inre logik, så blir det också meningslöst att på det sätt som du vill då, låta den kopplas in i alla möjliga frågor och så vidare. Va? Så det finns en dialektik här som hela boken går ut på, att det är genom sin autonomi, sin särskildhet som litteraturen också då är samhällelig, och som vi har kultursidor som handlar om alla möjliga saker också. Va?
Jag tycker att det är viktigt att påpeka, och det gör ju du också Anders i boken, att det är en tradition så att säga, i bemärkelsen att det är någonting som inte alltid har funnits. Utan att litteraturen, det vi menar när vi pratar om litteratur, det är förhållandevis nytt. Alltså det går väl tillbaka kanske på romantiken och Kant, och sen så får det väl en mer igenkännlig form ännu senare. Och Jag tänker att det här liksom, som du talar om, Martin, en mer postmodern litteratursyn, det går också tillbaka på det. Det är egentligen liksom inte ett brott, utan det är snarare på något sätt en skiftning inom detta. För i detta så ryms också på något sätt tanken, tänker jag, att litteratur är någonting som kan öppna sinnet, eller vad man nu liksom vill tala om, mot icke-förefintliga positioner. Typ. Alltså att litteratur är någonting som inte måste liksom uttrycka en syntes mellan typ två saker som finns, utan det är någonting i någon mening kanske nytt som kan artikuleras i litteraturen. Och det där, alltså den litteraturstilen, som sagt, den är inte särskilt gammal. Men en sak som jag uppfattar som liksom en huvudfråga i hela diskussionen är, och det går du in på lite grann, Anders, också, men det är om den här, vad man ska säga, moralistiska, moraliserande vändningen, eller vad det nu är, om det verkligen liksom utgör ett brott, eller om det snarare är alltså en trend på samma sätt som typ engagerad litteratur var på 60-talet och så vidare. Det, där känner jag mig osäker, alltså hur djupt det går. Liksom.
Ja, vad tror du, Rebecka?
Jag vet, alltså på sätt och vis så är jag inte så orolig för litteraturens autonomi. Men det, samtidigt så tänker jag, tänkt mycket typ på de liksom rent mediala och samhälleliga förutsättningarna för litteratur. Så har jag tänkt mycket på, egentligen har jag tänkt mycket på övergången från en muntlig kultur till en skriftkultur, som den såg ut för länge sedan. För jag tänker att vi på sätt och vis befinner oss nu i en situation där litteratur, både liksom skönlitteratur och längre skriven text av andra slag, det är någonting som har tagit form i dialektik med ett format, boken, och liksom ett sätt att sprida och läsa böcker som nu håller på att förändras jävligt mycket ändå. Och texter ser fortfarande väldigt mycket ut som att de är producerade för böcker, och de är ju det i liksom väldigt hög grad. Men, eller jag tänker typ så här, alltså när till exempel alfabetisk skrift uppfanns, om man ska säga, för 3000 år sedan ungefär, så dröjde det väldigt, väldigt länge, det dröjde till kanske typ 800-talet efter Kristus innan man innan man kanske började uppfatta skriften som någonting självständigt. Skrift sågs väldigt länge som typ en protes, eller som att det var någonting som var sekundärt, och så var det muntliga informationsförmedlandet, det var det primära, kan man säga. Det var, och text var mer än lite liksom ett sätt att fixera någonting vars existens ändå var muntligt. Så till exempel så dröjde det väldigt länge innan man började införa mellanrum mellan orden i skriven text. Det dröjde också väldigt länge innan man började med interpunktion och sånt. För det var liksom tänkt att man skulle läsa en text högt för sig själv. Och då behövde man liksom inte riktigt kunna se utan vad de enskilda orden var. Utan man satt och läste högt detta liksom långa, långa flöde av bokstäver som bara fortsatte. Och på något sätt kan jag tänka att där, nu blev det här en ganska lång harang, men fattar ni vad jag menar? Jag kan tänka att vi är lite grann där nu.
Typ. Det är väldigt, väldigt sant, tror jag också. Alltså, det finns ju en generation nu som, vi sitter här och poddar för övrigt, som just lyssnar och tittar på YouTube-videos. Och textens funktion som massmedium när den uppfanns, att texten var ju nödvändig för att mångfaldiga en berättelse eller en lagtext och sprida den. Den funktionen är inte, texten har inte enbart den. Alltså nu är det väldigt lätt att mångfaldiga, att kopiera ljud och sprida ljud, vilket vi håller på med just här och nu. Och det experimenteras väldigt mycket med ljudböcker, med ljudberättelser och sådana saker. fiktion. Och textens nya funktion tror jag kommer bli mer arkivarisk, helt enkelt. Att den går att lagra, den går att, ja, du kan inte ha en lagbok i form av en podd till exempel. Så textens funktion kommer att förändras lite grann framöver.
Men jag tänker, om jag får haka på där, så tänker jag att jag tror också att vi går, och det är väl ovedersägligt att vi går mer mot en ljud och bild, ett uttryck. Och då är du, din fråga, Anders, som jag uppfattar i boken, är då det liksom den estetiska, är den estetiska erfarenheten kopplad just till litteraturen? Är det den, hotar den då att liksom försvinna? Det är en fråga som jag uppfattar. Om litteraturen som vi känner den idag försvinner. Och min egen tanke kring det är väl att jag är inte så orolig för det, för jag tror den kommer, liksom en estetisk erfarenhet kan finnas kvar, och det behöver inte påverka liksom verkshöjd eller tankedjup, även om man flyttar liksom uttrycket för vad människan är. Och sen tror jag litteraturen, det skrivna, kommer finnas kvar som en form av många, och inte kanske bara, som du säger Martin, som ett arkivfunktion, utan som ett eget uttryck då. Men det jag är mer orolig för i sådana fall är att vi lever i en, den här liksom versionen av kapitalismen som vi lever i nu, som är så pass, som har tillgång till oss på ett annat sätt. Om man ändå pratat om, Anders, du pratar om liksom autonomi, vi pratar om autonomi, att det funnits en slags, kanske inte en helt fri plats, men det har ändå funnits slags oppositionsfickor eller liksom en idé om det fria uttrycket som har kunnat finansieras och kunnat finnas liksom utanför de här helt kommersialiserade ytorna. Så uppfattar jag att de ytorna blir liksom mindre och mindre. Och i att, i takt att vi liksom går mot mer och mer av övervakningskapitalism och mer av att vi alla våra all vår konsumtion liksom registreras, noteras, data samlas in. Vi får tillbaka liksom förslag genom algoritmer på vad vi ska konsumera i Netflix och i Storytels algoritmer. Och att hela liksom utrymmet för ett annat självständigt tänkande eller någonting som inte är till helt tillplattat, tvådimensionellt. Jag är mer orolig för det än att just litteraturen som skriver form försvinner. Förstår vad jag menar? Och jag tror också att den här teknologin, de här algoritmerna som nu kontrollerar offentligheten, jag tror nämligen också att de i sig, jag tror att de driver fram i stor utsträckning den här moralismen. De här algoritmernas inneboende logik då.
Ja, nej, men jag håller med. Jag tror vi är ganska eniga om det du säger. Alltså, när man talar om den estetiska erfarenheten, och då låter man ju lätt som någon gammal skön ande från det liksom...
Det låter fint.
Jackan, eller så här.
Jag vill också men, försvara det.
Ja, men det finns en risk där. Och jag tror att man ja, du är elitist. Ser framför sig någon slags besökare på Operan eller konserthuset. Så där, som, men det är någonting... Å ena sidan så är det estetiska erfarenhet någonting väldigt specifikt som inte ska plattas ut. Va? Det är någonting annat än en upplevelse eller som upplevelseindustrin säljer och så vidare. Men det, du har ju helt rätt att det är ju inte estetiska erfarenheter kan man ha i olika former. Det kan vara film, det kan vara musik och vad man vill, och det är klart att den är större än litteraturen. Men det är också så att litteraturen står för någonting, det är ju som Rebecca har varit inne på, någonting väldigt specifikt och en kunskap, ett hantverk som har varit väldigt centralt under 1800-1900-talet i de moderna samhällena, sådär, både skola och så vidare. Läsandet har varit en väldigt bred grej.
Fullkomligt centralt.
Ja. Och den håller nog på att krympa ihop. Och sen kan vi ändå ha då en liten klick specialintresserade som där vi fortsätter att läsa litteratur, och det är ju värdefullt nog liksom. Jag driver ju också argumentet i slutet av boken här att det här klimatfrågan som är så, alltså vår största fråga idag, va? Där jag menar att också i relation till den är den estetiska erfarenheten väldigt viktig, för att det kanske där vi är som mest ekologiska. Så det handlar liksom inte Och det handlar ju om att, för det är någonting i det estetiska som sker, ett slags omförhandling mellan subjektet och objektet. Vad är vi? Hur relaterar vi till omvärlden? Och där man går in i ett sätt att vara som inte inbegriper samma typ av kontroll och naturbehärskning som hela moderniteten har byggt på. Och det där tycker jag är en rätt viktig poäng som kanske som pekar i en annan riktning och som, ja, det, nu tar jag bakvägen in till varför det här är viktigt som håller på att gå förlorat, det estetiska och kanske också då det litterära på ett annat plan än denna all denna alla dessa försvar av litteraturen som alltid handlar om innehållet, vad det står i litteraturen och vilka som är representerade och så vidare. Det är ett annat argument för varför detta är viktigt.
Jag tror att många skulle tolka det du säger som att litteratur borde handla mer om klimatet.
Ja,
och det
här
är ju ett problem.
Låt mig testa en tanke här. Jag har ju faktiskt skrivit en snarlik bok, i alla fall titeln, tillsammans med Natalia Kashmerska. Popkulturens död heter den. Då vi försöker skriva ett antal essäer om hur ett annat stort 1900-talsfenomen, nämligen popkulturen, populärkulturen, så sakteliga förlorade i betydelse, gjordes uddlös och dessutöver arbetarklassen tappade kontrollen över den. Och vi hittade ju, den vi försökte resonera oss fram till vad vi ville prata om, så handlade ju ganska mycket om maktförhållanden mellan samhällsklasser. Och liksom litteraturen är ju så, eller romankonsten som ändå är den vi pratar om här.
Mm.
Vi pratar inte så mycket om poesi kanske. Ja, Jonas Eiker.
Jag tycker att det finns där också.
Men skit i det nu. Då faller mitt resonemang. Vi tar romankonsten. Det är ju så intimt förknippad med liksom borgerskapets framväxt. Det är liksom den borgerliga kulturens pärla är liksom romanen. Den som liksom, den har berättat om borgarklassen, den har liksom ägts av medelklassen. En samhällsklass som nu kanske befinner sig i kris. Är inte det vi ser bakom allt det här? Om litteraturen nu förlorar i betydelse, alltså klassiska begrepp som bildning, där liksom kunskap om romaner har varit en del, är också liksom en gammal borgerlig uppfinning, eller borgerskapets uppfinning.
Men inte det samma berättelse egentligen om liksom nyliberalismen eller den här mer liksom revolutionära varianten av liksom total marknadifiering? Det är ju det paradigmet vi lever i nu. Är inte det på bekostnad då av en konservatism och ett mer liksom frihetligt bildningsideal? Båda de går ju förlorade i ett sånt skifte då. Om det enda vi har är liksom...
Ja, absolut. Det finns inget behov av liksom det gamla borgerliga bildningsidealet som i grund och botten var en sorts lifestyle-ideal för liksom 1800-tals borgerklass. Man skulle läsa, man skulle lyssna på musik under tystnad, man skulle ta promenader, man byggde parker i alla storstäder för att man skulle promenera i. Det var ju väldigt mycket som hänger ihop med det där.
Jo, men det är ju en aspekt av det. Men det är ju inte allt liksom. Den liksom... Vad ska man säga, den sociologiska blicken på det hela kan ju förklara mycket, men det innebär ju inte att innehållet i den bildningen eller de erfarenheterna som, jag menar, vi har varit inne på Kant tidigare och sådär, det finns ju någonting där som är materiellt, som handlar om våra kroppar och vad vi, och där det finns en möjlighet att reflektera vad vi är som biologiska varelser i det estetiska. Det estetiska är inte bara det handlar inte bara om idéer, utan det handlar om just någonting fysiskt. Och det är därför också kopplingen finns där till klimatfrågan. Det handlar om natur och kultur ytterst också. Va? Vad är förhandling om vad det egentligen är för någonting? Så visst, men jag har heller inga problem med att bli kallad konservativ i vissa avseenden här. Det finns ju någonting här som är,
jag sa egentligen inte det. Jag sa mest att liksom det är en sorg över liksom den borgerliga bildningens och borgerskapets kris.
Vill du börja, Rebecka? Jag har invändningar. Nej, men får jag börja? Börja du.
Okej. Det är så svårt när man inte ser varandra. Men absolut. Det ligger väldigt mycket i det. Och jag pratade om det här med en kompis och han sa att han aldrig har hört en kvinna utropa litteraturens slut, utan det är liksom en exklusiv manlig diskurs. Och på många sätt så, alltså det var ju, han tyckte själv att litteraturen höll på att ta slut, så det var liksom inte raljant, men man kan ju mena det är raljant. Och det är ändå något som är värt att ta på allvar, tror jag, i det att litteraturen, romankonsten och så vidare, den moderna skönlitteraturen, är ju på något sätt det moderna subjektets primära uttrycksform. Liksom. Och det moderna subjektet är en vit, borgerlig man. Och det kanske inte är så konstigt då att de som känner sig fysiskt träffade av den beskrivningen är de som först noterar när någonting håller på att förändras i den, liksom, i den konstruktionen. Och jag tänker att det finns liksom paralleller till typ, alltså Stanley Cavell, en litteraturvetare, han har menat att, eller formulerat det så enkelt som att modernismen uppstår när traditionen förlorar sin auktoritet, för då måste konsten börja reflektera av sig själv, liksom, när den inte anses vara helt naturligt på plats, när den inte bara är given, utan ja, den blir självrefererande. Liksom. Och det är ju lite så typ nu, fast med den vita mannen, så att säga, att subjektet har förlorat i sin auktoritet. Det har blivit uppenbart att det faktiskt finns väldigt många olika människor och väldigt många olika villkor, och folk, väldigt många vill göra sig hörda. Liksom. Och man blir, om man då inte är en vit man, så blir man uppmärksam på sin kropp när man ger sig in i den litterära diskursen på liksom, ett helt annat sätt. Men det, och där är ju typ den liksom, vulgärbordiga tolkningen av detta är ju liksom att allt som typ jag vet inte. Att Carola är en jättebra artist och hon anses bara trivial för att det är kvinnor som lyssnar på henne. Liksom. Fattar ni vad jag menar? Men där kan man ju säga att det finns ju väldigt mycket i det här som har varit möjligt för män i nästan uteslutande för män. Det finns ju väldigt mycket i det som är jävligt bra, och projektet kan ju vara att göra det tillgängligt för fler. Liksom att göra litteraturen och det rummet som Anders pratar om, som man kliver in i, att göra så många som möjligt på tillgång till det.
Ja, kanske var det där ett bra ställe att haka i, för jag tänkte, vet inte om det är en invändning mot dig Martin, men på något sätt kanske ändå att det liksom borgerliga bildningsideal som du beskriver, det är ju också liksom arbetarrörelsens bildningsideal. Som
man tog över det.
Man tog över det, precis. Och det kan man ju fundera över, men som ändå liksom bottnar en idé om att en marknadskritisk idé, att det finns någonting som är att vara människa bortom, liksom, bortom det kommersiella, och det, att få syn på det, och det var väl också arbetarrörelsens idé, att få syn på det, vad det kan vara, liksom, vad vi som människor skulle kunna vara, det måste också ingå i ett politiskt projekt, och det handlar om att ge liksom individen den friheten och lyckan och liksom den vidgade horisonten, men det påverkar också i sin tur den politiska idén om vad vi ska bygga gemensamt för samhälle, och jag tycker att det där, det hänger ju också ihop, alltså om det är så att det inte finns utrymmen för den estetiska erfarenheten eller för den här, det tveksamma eller det som är, som du sa Rebecka, det som är 1+1 blir någonting annat, det som blir större, det som är bortom det som läggs ihop, då kommer vi ju aldrig heller nå en idé om vad som ska komma sen eller vad vi skulle kunna göra annorlunda, och det, så att det, men det fyller liksom, så den traditionen fyller båda de två syftena, tycker jag, ett politiskt syfte, men också som man vill verkligen försvara det som är kopplat till individens bara liksom varande och växande i sig, som ett värde i sig. Och det tycker jag, om man ska försvara någonting framåt, så är det det man vill försvara, båda de två sakerna. Mm. Om ni förstår vad jag menar.
Jo, ja, men jag håller med återigen. Men det är också någonting, för att återkoppla till nyliberalismen här, där jag tror att idag befinner vi oss i en situation, jag tror alla känner igen det här, hur allting, hela vår tillvaro, vare sig vi talar om yrkesliv eller eller som privatlivet, att allting blir mer, allt mer administrerat. Det finns inte en sekund eller millimeter av tillvaron som inte på något vis ska vara lönsam eller som på något vis är genomtänkt via någon, med någon algoritmerna som du talar om förut, Karin, eller i hela detta räknande, kvantifierande av allting liksom. Och det här är ju, det här är en situation eller en realitet som även genomsyrar litteraturen, men likväl finns det är oerhört viktigt att försvara de små möjligheter som finns till någonting annat som kan motstå det där, och konst, litteratur och populär kultur eller vad man vill är ju såna platser liksom. Och det innebär ju inte att det är någon slags gott och ont logik här, va? Utan precis som du är inne på, Martin, det är klart att det finns ju någonting i det här som är borgerligt tidigare och så vidare, men likväl,
ja, men alltså inte borgerligt i liksom egentligen politisk märkelse, utan mer som den samhällsklass.
Absolut. Men det, ja, vad ska vi säga, att om de borgerliga institutionerna, hur kommer det gå för ta privatteatern eller Dramaten, Operan eller allt det där nu och efter pandemin som liksom i någon bemärkelse i kris. Och det är ju, jag kan vara kluven till det där, det kanske inte är så mycket att sörja kan man tycka i vissa fall, och andra sidan så är det ju det, för att saker är ju sällan svartvita, men det är ju, alternativet är allting är bara någon slags marknad med där liksom Google tillhandahåller de upplevelser åt oss, eller Amazon eller vad det nu är. Så att, ja, vi befinner oss, på något vis måste man vara realister också, vi befinner oss alla i någon slags kapitalistiskt samhälle där allting räknas, och även på Aftonbladets kultursida så är det en viss trafik som vi har ju total koll på implikationer, konsekvenserna av det vi skriver och tänker och tycker och så, va?
Jag har bara lite svårt att liksom se idén om liksom litteraturens autonoma subjekt som en bra position att angripa nyliberalismen på. Därför att litteraturen, som vi har förstått den under 1900-talet, är ju ett sånt, det är en väldigt liberal idé, en väldigt extremt individualistisk konstform. Böckerna skrivs av ett subjekt, alla i grupp. Man läser den under tystnad, ensam. Och liksom idén om att man, om bildning är ju också en väldigt hyperindividualistisk idé. Det är någonting som inte kan köpas och säljas på en marknad. Det är någonting som inte kan läras ut, utan det är någonting som man bara själv kan tillgodogöra sig.
Men som en klass kan ju bilda sig. Arbetarklassen då är ju inte ett individuellt projekt, utan det handlar om att en hel klass skulle lyfta sig, och lyckades man ju också med. Så att det inte nödvändigtvis.
Nej, absolut. Men idén om liksom litteraturen som liberal i sig?
Ja, fast det där är ju en rätt svår fråga. Men en poäng som jag vill göra, som finns väl i boken också, men det är att man måste skilja på individen och subjektet. Individen, menar jag, det är en produkt av en kapitalistisk logik och en nyliberal ordning, att vi alla, det är en form som vi inte väljer själva, utan det är någonting som hela tiden vi tvingas in i. Det finns ett politiskt intresse av att vi agerar som individer, vi väljer individuellt, men den är egentligen standardiserad. Subjektet, menar jag, är någonting annat, där det är någonting som är mer diffust, det är inte standardiserat, det är någonting som är knutet till vår fysiska existens, våra kroppar, men det är också någonting som förhandlas om med i förhållande till ett objekt, alltså någonting som inte är jag. Och där menar jag att när vi gör en erfarenhet, det kan vara en estetisk erfarenhet, det kan vara sexualitet eller vad som helst, så är det någonting där som inte är klart på förhand. Vi är på något vis subjekt, men exakt vad det innebär är öppet. Och vi bestämmer inte det själva heller, men den är inte heller bestämd av marknaden, menar jag. Utan vår subjektivitet, det är ju den vi utforskar och när vi läser litteratur i någon bemärkelse. Va? Den är under omförhandling där. Och det kanske är flummigt, men på något vis tycker jag den distinktionen är viktig att insistera på här.
Rebecka, vill du komma in här?
Ja, Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det är en fruktbar distinktion. Och sen tror jag att det kan vara värdefullt kanske att skilja på... Jag vet inte om det är värdefullt, men möjligen att det kan ligga någonting i att man bör skilja på liberalism och nyliberalism. Alltså det är ju inte, det är inte John Stuart Mill som kritiseras här, liksom, utan det är ju Hayek och Amazon.
Om vi går vidare till en annan, vi har en liten stund kvar. Jag, för jag håller med dig i ganska mycket i boken, Anders, liksom i den här grundsynen som vi har pratat om nu. Och jag tror vi, det finns mycket liksom som vi är överens om. Men en fråga som jag har, det är ändå, du blir liksom fysiskt illamående av moralism. Liksom du känner ett sånt avsky mot det du uppfattar som moralistiska liksom, tendenser, eller inte tendenser utan som en moralistisk våt filt över liksom, samtiden. Och det är både litteraturen men också kritiken får man väl säga som du beskriver. Och ibland undrar jag om du inte är mer förbannad på kritiken än på litteraturen i sig. Men det kan du få svara på alldeles strax. Men för det som slog mig när jag läste boken, det är ju också att det är inte så lätt alltid att skilja på vad som är liksom en genuin... du skiljer på moral och politik, eller på moralism och politik också i boken. Och vad som är liksom en genuin, till exempel en rättighetskamp, eller en genuint känd, stark övertygelse som behöver komma till uttryck i litteraturen, eller i liksom, som bottnar i någonting starkt och viktigt som måste få komma fram. Din moralism kanske är min politik, och jag tycker att det där, och det, kanske var det du var inne på lite tidigare också, Rebecka, vad man liksom, vad som vad gränserna går då mellan det här, och det kanske, för du har en del exempel, till exempel det här Jonas Eikas tal på Nordiska
rådets pris där,
ja. Den här författaren som hade ett väldigt starkt politiskt uttalande mot den danska flyktingpolitiken. Det skriver du in då i den här liksom, berättelsen om en moralistisk tid. Jag kan tycka utifrån mitt politiska perspektiv att det är en motståndshandling, en viktig motståndshandling. Så det där, det är liksom, då kommer vi in på exempel och praktik. Men du får gärna resonera kring det.
Ja, alltså om jag nu är så arg och nästan allergisk över det.
Men det ligger väl någon temperaturen här lite.
Det ligger någonting i det, och det är väl i så fall ett tecken på kanske att jag också är arg på mig. att det är en svår, att det finns en närhet där liksom. Jag kanske inte vore så upprörd om det inte. Och den gränsen mellan moral och politik, eller etik och politik, är ju givetvis svår, och på ett sätt är det också det som min bok handlar om. Så det, man kan diskutera länge, så jag vet inte var jag ska börja, men en sak är ju som du säger, att när Eika håller sitt tal där, så är det just en motståndshandling. Ordet motstånd här tror jag är viktigt, för att jag menar att en sak med moralismen, eller hela den här etiska vändningen, är att den är, det finns en väldigt stark slavmoral i det, alltså det är Nietzsches begrepp slavmoral då, som handlar om att för att överhuvudtaget etablera, konstituera ett värde, så måste man då, så börja i slavmoralen, då börjar man med att peka ut någonting ont. Det där är ont, och eftersom det är ont och det är inte vad vi står för, så är vi goda. Så alltså, det finns en reaktiv logik, det är hela tiden detta, man pekar ut det onda för att konstituera sitt goda vi, som då blir liksom sekundärt, det blir beroende av att man har någonting att göra motstånd mot. Och det där problemet med det, menar Nietzsche, eller är ju att det blir väldigt konservativt. Man kan liksom inte ta något steg framåt oberoende av det där, utan man kan bara reagera då mot de motståndare som man har målat upp liksom. Man blir beroende av sin motståndare. Jag tycker det finns massvis av exempel på det i samtiden. Och när Eika då håller sitt tal där, det är ju inte så att han är helt ute och cyklar. Självklart finns det rasism i Norden och så vidare, och självklart kan man inte ha hans, man kan kritisera dansk flyktingpolitik, men han han gör det ju då i väldigt starka termer. Han använder inte ont och gott just där, tror jag. Men nästintill är det ju det. Och det, han talar om de kärleksfulla krafterna och ett vi som står då för de kärleksfulla krafterna mot denna rasism. Det blev ett väldigt svartvitt. Och det tycker jag är en väldigt platt analys som inte kommer åt problemet. Och det är heller inte... Det är inte meningen att han ska komma en analys i sitt tal, utan det handlar om att mobilisera trupperna på något vis. Va? Detta, att skapa detta vi. Och det är ju inte bara han som gör det. Det viet kan ju skapas också inom Sverigedemokraterna, eller Björn Wiman talar när han talar om klimatet, talar om vikten av att skapa detta vi och så vidare. Va? Så det, denna konsensus som hela tiden ska upprättas, det är ett typiskt moraliskt vi.
Men jag tänker på Jonas Eike då, för då är du kritisk till hans tal som ju är liksom en politisk handling då på den här uppfattningen.
Ja, det vill vara det i alla
men,
fall.
Men för jag uppfattar ju inte att hans litteratur är för läser man det han skriver som författare, i rollen som författare. Så att jag tycker man skulle kunna kritisera din invändning och säga att han är ju autonom och fri i sitt skrivande, men sen tar han tillfället i akt och att vara liksom en samhällsmedborgare, inte kanske i rollen av författare i första hand, utan som och det ja, så jag funderar på. Om, så här tänker jag, att om det här programmatiska också hade genomsyrat hans litteratur, hade vi så att säga, hade du haft ett starkare case?
Ja, fast jag tycker att jag tvärtom har ett starkare case just därför, för att jag menar, hans novellsamling som jag också diskuterar mer positivt då, det är ju lysande. Men det gör ju inte hans tal bättre, och jag menar, jag tror heller inte att man ska inte överdriva vikten av hans tal. Det är inte så att jag tycker att litteraturen går under för att han håller sitt tal. Däremot är det ju ett symptom på någonting, att den mängden debatt som talet väckt och hur mycket, jämfört med hur stor uppmärksamhet eller många som läser hans bok, det finns något oproportionerligt där, liksom att det blir fel, litteraturen blir, där vi också Victor Malms poäng i någon kommentar till det här, att det blir en väldig uppmärksamhet kring detta tal som egentligen bara är skitsamma. Men det är ett symptom på denna slavmoraliska ordning där man ska, litteraturen blir en accessoar då för de goda människorna.
Men du har ju faktiskt ett superstarkt case i boken som är rent ljuvligt att grubbla över och som är en väldigt stor utmaning för många. Och det är Peter Handke och hans Nobelpris. Och debatten som följde om vad han egentligen hade sagt om krigen på Balkan handlade ju så mycket om hans litteratur. Alltså, hur skulle man förstå texterna han hade fått ur sig? Var de en representation av hans egna åsikter? Var de ett försök att pröva en möjlig ståndpunkt? Var de ren fiktion? Det var ju någonstans där det blev ju en ganska hård textanalys i efterdebatten.
Ja, blev det egentligen? Blev inte debatten mest?
Jag tycker i alla fall de texter vi publicerade här i Aftonbladet hade de. Sen fanns det ju naturligtvis andra sorts angrepp också som var mycket mer svepande.
Nej, men visst, och Rebecca, du var en av dem som försvarade honom, eller valet som jag förstår på ett väldigt bra sätt. Men jag tycker att problemet med debatten var att den kommer att handla om allting annat än litteratur. Det kommer att handla om Srebrenica och det där talet och så vidare som ja, det kan man diskutera, men det är inte riktigt det som det var ju ett Nobelpris i litteratur då, att tala om, inte ett fredspris här liksom.
Rebecca, vad säger du? Du var ju i princip med och gav honom priset.
Ja, jag var direkt ansvarig för...
Det var skönt att vi har det här.
Ja, för både detta och antar jag då för debatten. Och, nej, men jag tyckte att det var liksom svåröverskådligt. Jag tyckte att det skrevs en hel del bra, men att det verkligen var högt till åt i den debatten. Jag håller med om att det skedde en del väldigt intressanta läsningar. Men det som... Mitt intryck i skyttegraven var väl kanske då att det också, som Anders säger, att väldigt mycket kommer att handla om någonting annat än litteratur. Det vill säga, hur ond är Peter Handke? Och diskvalificerar detta honom? Peter Handkes eventuella ondska, i vilken grad diskvalificerar detta honom för ett pris? Så jag tror inte att det var någon som hävdade att... hans litteratur, hans böcker i någon mening är för dåliga, utan det handlade om att de är för onda. Och det där är ju, alltså, eller kanske inte ens om att litteraturen är för ond, utan om att Peter Handke som person är för ond. Och det där är ju en intressant fråga, liksom, i vilken, den norska författaren Stig Sæterbakken har skrivit mycket om det, liksom, i vilken mån man kan, eller litteraturens relation till det etiska, om det överhuvudtaget finns liksom en ond text. Finns text som, det finns en väldigt stark tendens, och det känner jag själv med Handke också, att jag tror att jag märker på mig själv med någon slags skrittande förtjusning att jag gärna vill liksom argumentera, inte bara för att det är bra, utan jag vill också argumentera för att det i någon mening är gott. Och då menar jag inte tala till Milosevic, liksom, utan att jag vill hitta någonting som är uppbyggligt, tror jag, på ett litet, på ett sätt som känns lite perverst hos Peter Handke. Fattar ni vad jag menar? Att,
och det, ja, där vad hittar du det uppbyggliga kontext hos Handke? Är det hans ställningstagande mot bombandet av Serbien? NATOs bombningar?
Nej, jag tror att det är hans beskrivningar av svampplockande.
Men det, att
berätta mer om svamparna.
Mm. Det finns väldigt, i många böcker så finns det väldigt härliga utläggningar om att plocka svamp i Paris förorter. Och det är något med den där uppmärksamheten här i de här svamparna. Är, ja, hur som helst.
Men det finns ju också en intressant förhistoria till Nobelpriset, där en debatt som Handke var inblandad i på under efterkrigstiden, var det 50-talet, de hade ett seminarium i New York där det här tyska, där Handke ju gick liksom till storms mot en hel generation av tyska efterkrigsförfattare, för att han menar att de var upptagna av att bara registrera verkligheten som den ser ut på något vis. Va? Att skriva det vi redan vet, tyckte han. Och han ville då att litteraturen måste göra någonting. Det ni håller på med är meningslöst. Det är liksom, man kan lika gärna läsa en ordbok som att läsa era böcker. Och det där tycker jag är väldigt belysande, att lyssna på den debatten i relation till Nobelpriset. För att han menar att litteratur handlar inte om att man vet någonting. Man sitter inne med någon slags etisk kunskap, eller om att man jag vet minsann det här om rasismen eller vad det nu är. Liksom. Och så skriver man sin roman som illustrerar det. Utan han skriver sina böcker för att han inte vet. Så det finns ett risktagande där som är, ja, jag håller med, på ett sätt handlar det om det här du beskriver, Rebecka, om Sæterbakken och så vidare, att det finns någonting där som är, det är ju det som är poängen med litteratur, att det finns något riskabelt i all intressant litteratur egentligen, att man vet inte var det slutar liksom.
Det är inte utlösbart ur premisserna vad som ska hända liksom, det.
Är det här nyttigt eller är det onyttigt? Ja, vem vet liksom.
Mm. Men den läsningen kan ju också bara en människa göra som sitter i en väldigt trygg position själv. Alltså Handke-debatten som följde var ju väldigt tydlig mellan folk från Bosnien, eller folk som hade erfarenhet av folkmordet i Bosnien, som reagerade väldigt starkt, och det fanns också uppbackning från serbisk sida bakom Handke. Och där någonstans i de här debatterna, det finns ännu värre exempel än Peter Handke. Det finns den ryske författaren Edvard Limonov, grundare av partiet Nationalbolsjevikerna. I grunden var han någon sorts punkare som bara ville provocera hela tiden. Han fångades på bild när han stod och sköt in i en bosnisk by och så här. Också en människa som ville vara farlig hela sitt liv. Men alltså jag kan ju aldrig för mitt liv begära att en överlevare från ett bosniskt folkmord ska läsa det här, uppskatta det här, förstå värdet av ond litteratur. Och för mig blir liksom att litteraturen är en sån mångfald av olika funktioner. Peter Handke skriver böcker som vinner Nobelpris.
Fast vi måste hålla
Alexander Hemon skriver liksom historier om den bosniska erfarenheten. Det finns ingen anledning att låta de här böckerna mötas.
Men här måste man ju ändå vara
det
korrekt.
Om att liksom. Litteraturen är universell.
Att Limonov, det var ju ihop med Karadzic, han satt ovanför Sarajevo och så testade han en kulspruta och sköt. Ja, det är en groteskt ögonblick, jag håller med. Men det är ju inte, man kan ju inte bunta ihop det med Handkes böcker. Handke har ju inte, det finns någon slags guilt by association här.
Ja, nej, okej. Okay. Låt mig inte, de ska inte blandas ihop. Men jag vill ju heller inte begära att en överlevare från folkmordet i Bosnien ska läsa Limonov och tycka det är bra.
Nej, vad handlar det om det? Jag tycker inte att det man säger, alltså jag ser det som mina försvar av Handke, att liksom jag förstår verkligen att man, om man är bosniak, att man hatar Peter Handke. Och sen kan man diskutera liksom hur Handkes exakta skuld, vad den består i, liksom helst. Men många kommer alltid avsky honom, och det får man respektera. Men jag tycker att det är liksom en vanlig uppfattning som jag helt enkelt inte håller med om, är att den som är värst drabbad av någonting också är den som har rätt. För jag tror inte att man har varit med om ett folkmord, tror jag inte gör att man sitter inne på hela sanningen om allting som perifert har att göra med detta folkmord. Alltså jag tror inte att det är liksom en bra väg för att läsa Peter Handke. Liksom. Jag tror inte att jag som judinna skulle vilja ge priset till Selin 1946, liksom, när han just har skrivit antisemitiska pamfletter som inte ens nazisterna ville ge ut för att de ansåg att de var så grova att det skulle skada deras sak. Men Selin är en helt fantastisk författare, och det är liksom lättare att se på avstånd. Och jag vet inte, alltså, jag tycker inte att det handlar om det. Jag tycker inte att någon har försökt liksom övertyga befolkningen i Bosnien om att Peter Handke visst är en bra författare.
Jag kan ju bara tillägga, jag är inte alls mot att han fick Nobelpriset på något sätt. Men jag tycker att det
bra,
här är... Men problemet i den här diskussionen uppstår ju bara när man liksom menar att litteraturen har någon sorts universella allmänmänskliga anspråk som ska tilltala
oss. Men det betyder inte att varje bok har det. Det betyder att litteraturen som sådan har det. Men inte liksom att varje enskilt verk kan tala till alla på ett liknande sätt.
Jag tror att jag funderar också i en annan dimension ändå kanske relaterat. Och det är just den här... liksom det etiska mot det estetiska, eller det politiska som skilt från en mer en annan typ av erfarenhet. Jag, och det här är ju liksom djupt personligt då för mig, men att jag tycker det är svårt att skilja dem åt, alltså det som är att liksom en etisk läsning, eller liksom att få en förnimmelse eller få en idé om till exempel, okej, nu låter det banalt, men hur ett annat samhälle skulle kunna se ut, eller hur världen skulle kunna konstrueras, det är ju också en estetisk upplevelse. Det är ju inte bara liksom arbete mot kapital, utan det är ju också ett uttryck för fantasi eller att liksom få syn på någonting. Behöver inte, det kan ändå ske i en text eller i ett verk som har väldigt tydliga liksom politiska utgångspunkter, eller beskriver en erfarenhet, eller Så att jag tror att jag har, men det här resonerar du fram och tillbaka om, och du är inte svartvit i det här heller, Anders, i boken, men jag vill ändå försvara på något sätt en sån, jag kan tycka nämligen, om man tittar på samtidslitteraturen som jag nu har läst mycket mer av än vad någonsin har gjort tidigare det här sista året, så jag önskar ju att den var mer politisk, att den var mer radikal, att den liksom var mer förbannad, och jag bryr mig inte så mycket om den i sådana fall programmatisk, men att det fanns liksom en rörelse, en ilska, vrede där, och det, jag skulle egentligen vilja ha liksom en litteratur som blottlägger de här maktförhållandena, inte bara såklart, men jag tycker att det är för lite av det idag.
Mm. Nej, men det kan jag också hålla med om, även om jag tror att vad som är bra litteratur eller inte inte mäta sig i politiska termer. Däremot så skulle jag nästan kunna sträcka mig till att det estetiska är per definition politiskt. För att man kommer ut på andra sidan med någon slags förändrad blick på samhället. Och det handlar om just subjektets relation till de andra och så vidare. Jag diskuterade ju ganska kort Jacques Rancière, en fransk teoretiker också, som driver detta, att estetiken är politisk. Liksom. Estetiken är kanske det enda som är politiskt, för det handlar om just hur delandet av det sinnliga talar om det. Alltså på något vis är det ju hur samhället är inrättat.
Är inte Joe Bidens enorma reformpaket också politiskt? Är det bara estetiken som är politisk?
Nej, men det kanske är något positivt. Jag menar, på ett sätt, så att ibland har jag tänkt, det skriver jag kanske inte så mycket om i boken, hur ska man förstå denna moralistiska våg, om det nu är så? För att det finns ju också, nyliberalismen är ju ingenting nytt, den har funnits länge. Kanske är det ett tecken på nyliberalismens dödsryckningar i någon bemärkelse. Att någonting annat som är på väg att komma, på gott och ont då. Jag menar, vi har Trump och all populism och så vidare, men i bästa fall också någon mer... Det finns en annan möjlighet här som vi står inför liksom.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.